Hej och välkomna till den här podcasten från VA-guiden som vi valt att kalla för VA-podden. Tanken är här att vi ska belysa viktiga och aktuella frågor inom dagvatten, VA-planering och små avlopp på ett någorlunda kortfattat och enkelt sätt. Målsättningen är att bjuda in intressanta och kunniga människor för att få svar på de frågor som finns där ute i VA-Sverige. Har du något ämne eller fråga som du tycker vi ska ta upp i VA-podden? Hör i så fall gärna av dig till info@vaguiden.se. Mitt namn är Wille Feltelius och är redaktör inom dagvatten på VA-guiden. I det här premiäravsnittet kommer vi att fokusera på dagvattenjuridiken och i synnerhet plan- och bygglagen. Jag är glad att i dagens avsnitt kunna välkomna in miljöjuristen Jonas Christensen. Jonas driver sedan 2007 ekolagen miljöjuridik och har kompetens inom både miljörätt, plan- och byggrätt samt VA-juridik. Jonas är även författare till flertal skrifter om just VA-juridiken. Nu tycker jag vi tar in Jonas. Så där. Välkommen Jonas Christensen till VA-podden.
Tack Wille, kul att vara här.
Ja, kul. Hur är läget med dig?
Jo, men det är bra. Jag har just varit ute och rest ganska mycket så att jag har precis landat på mitt kontor här igen.
Ja, just det. Ja, det är mycket nu så här efter valet.
Ja, det är jättemycket. Jag är ute och träffar kommuner från Skellefteå till Hörby kan man säga.
Okej.
Däremellan.
Och det är utbildning av
utbildning av nya och gamla nämnder.
Okay.
Om nämndernas roll i förhållande till resten av kommunen kan man säga.
All right.
Och sen brukar de få någonting med miljöbalk och PBL och kanske vattentjänstlag eller livsmedelslag framförallt. Brukar de få. Vi spettar igenom. Men det är kul.
Jag tänkte börja fråga, vem är du?
Ja, vem är jag? Jag är jurist som sagt var. Och jag tog min grundexamen här i stan Uppsala 89 och sen disputerade jag 98, så jag har hållit på ganska länge med det här då. Och jag jobbar på Uppsala kommuns miljökontor 6-7 år och sen 2007 så driver jag en egen juristfirma här då. Och jag brukar säga att jag håller på med all den juridik man håller på med på ett miljökontor plus mycket mer. Okay. Det vill säga framförallt VA-lagstiftningen som är det här som man inte kanske håller på med så jättemycket med vatten och avlopp, alltså vattentjänstlag och sånt där. Så att, och jag, just nu som sagt är det mycket utbildningar. Jag har universitetskurser sedan många år tillbaka. En kurs som heter Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare som snart ska tenta av sina kunskaper. Och sen driver jag en del mål i domstol. Jag hjälper ideella föreningar, jag hjälper miljöförvaltningar och jag hjälper privatpersoner. Jag säger att jag brukar ta på mig mål där jag gör miljönytta, vad det nu är för någonting.
Sådär
då. Okay. Ja, ungefär sådär då. Jag skriver ner rapporter och ja, expert på VA-guiden, inte minst.
Mm.
Kul uppdrag.
Mm. Mm. Det är jätteroligt att ha dig som expert där också. Jag tänkte, hur kom du in på dagvattenjuridiken?
Ja, alltså första gången som jag vet att jag kom in på dagvattenjuridiken, det var precis när jag jobbade på miljöförvaltningen här i Uppsala. Och då fanns det någon form av en liten arbetsgrupp mellan, alltså samarbete mellan miljöförvaltningen i Uppsala och Stockholm.
Mm.
Någonting sånt där. Och det hette någonting med liksom dagvattengruppen. Och då var det bara någon handläggare som tittade in och sa, Jonas, kan inte du komma ner till oss och vi ska ha ett möte med dem nu om några veckor. Kan inte du komma ner och snacka lite dagvattenjuridik? Och då tänkte jag, hur svårt kan det där vara på en skala?
Mm.
Tänkte jag. Och sen när den där tidpunkten närmade sig, tänkte jag, vad i hela fridens namn är det här nu då? Och så, då minns jag att den enda information som jag lyckades hitta, jag sökte runt ganska mycket, den enda information jag hittade, det var en och en halv A4 som Kerstin Rosén Nilsson hade skrivit, som jag tror då jobbade på, och det var Länsstyrelsen eller Stockholm, och hon är fortfarande aktiv och väldigt duktig. Det var en bra text, men jag kan ju inse nu efterhand att det var liksom inte allt. Men det var en väldigt bra början. Och det här var någon gång alltså i 2004 kanske, något sånt där då. Men sen dröjde det ganska länge till jag hamnade på guiden, då, eller på Åtoppen som vårt gemensamma kontor heter. Då var det egentligen först då, och då dök det upp en del frågor. Jag fick göra en utredning av Oxsunda vattensamverkan. Jag gjorde en utredning om planbestämmelser. Och sen så började Jonas Andersson och jag ha en del utbildningar och sådär, så att man kan säga det var nog en ganska naturlig följd av att jag hållit på ganska mycket med enskilda avlopp länge.
Mm.
Och stora avlopp. Och sen så liksom blev det mer och mer dagvattenfrågor då. Och sen kan man väl säga att det har exploderat.
Mm,
WC-dom och översvämningar och sådana här saker då. Och sen så märkte man liksom att det var ett vakuum som kanske skulle fyllas. Och nu kan jag märka det. Nu är det jättemånga som håller på med liksom inse samma sak som jag gjorde för några år sedan då. Det finns mycket utbildningar på nätet och ganska många som håller på med det, tror jag. Så att, Men det var väl som vanligt. Man försöker liksom att utvidga sin verksamhet och man hittar någonting man tycker är intressant och kul sådär. Och det här är definitivt intressant och det är kul.
Jag tänkte om vi ska så här, gå in på dagvatten då, om man ska definiera dagvatten rent juridiskt, hur
Ja,
skulle du säga
alltså
att så?
dagvatten, det finns faktiskt, det är lite märkligt det där. Det finns en definition i en naturvårdsverksförordning. Nu har jag inte precis den i skallen, men man kan säga ungefär att det är alltså snö eller smältvatten som stannar kvar på markytan och rinner av. Så snö och regnvatten och så vidare då, som rinner av från hårdgjorda ytor. Ungefär så kan man väl säga att det är då. Ibland så inkluderar man spolvatten och sådana här saker. Det kan man diskutera. Jag uppfattar att spolvatten, det är vatten man har för att spola rent avloppsledningar och sådär. Men det finns lite, jag har sett att en annan. Men i princip är det ju regnvatten och smältvatten som avrinner ifrån hårdgjorda ytor kan man ju säga, va? Med dagvatten.
Om vi ska gå in på vilken lagstiftning som är relevant för dagvattenreglering då, så att säga. Vad är kortfattade svaret?
Kortfattade svaret är att det är väldigt många.
Ja.
Det är det kortfattade svaret alltså. Men man kan ju ringa in några stycken huvudsakliga författningar som reglerar dagvattenfrågor då. Och det är ju miljöbalken vad gäller, kan man säga, föroreningsfrågor, alltså lokaliseringsfrågor av dagvattenanläggningar och definitionen av begreppet avloppsvatten. Dagvatten är ju ibland avloppsvatten, men inte alltid som bekant. Ja, sen är det ju frågan om när kommunerna har ansvar för att avleda dagvatten i det större sammanhanget. Och då är det ju lag om allmänna vattentjänster eller vattentjänstlagen som reglerar den frågan, va? Och inte minst plan- och bygglagen nu, alltså när det gäller hantering av dagvatten i planer och så vidare då. Och förutsättningar att skriva planbestämmelser. Så att då är PBL också, så vattentjänstlagen, miljöbalken och plan- och bygglagen, det är tre centrala lagar. Och en gemensam faktor för flera av dem, det är ju EUs ramdirektiv för vatten då, med alltså, så kallade WC-domen och de ändringar som sedan har kommit till miljöbalken. Så det är, kan man säga, det är en röd tråd som går igenom alla de här författningarna. Och sen kan man lägga till fler författningar, det kan man naturligtvis. Men det här är de viktigaste.
Bra sammanfattning tycker jag. Jag tänkte idag att vi fokuserar lite på plan- och bygglagen. Och så att säga, du kan väl ta kärnan i plan- och bygglagen igen då, bara för.
Ja, alltså, man kan säga så här då, att en bestämmelse som jag mer och mer, alltså jag har ju min botten kan man säga, miljöbalken, och sen har jag halkat in på plan- och bygglagen och så här då. Och ibland kan det vara ganska bra att man liksom kommer hyfsat fräscht i ett lagområde, för de har ganska öppna ögon. Och man kanske ifrågasätter saker som, alltså, den som har hållit på med det länge, man blir nästan lite, en del saker försvinner på något sätt liksom. Och en bestämmelse som jag märker liksom att, som är väldigt central i plan- och bygglagen, men som man ibland märker att man inte tar riktigt på allvar, det är bestämmelsen i andra kapitlets, eller första paragrafen, nu har jag inte riktigt i huvudet då, som handlar om markens lämplighet. Att marken ska vara lämplig för ändamålet. Och det brukar jag trycka på när jag är ute och pratar om det här, nämligen det att när man tar fram en detaljplan så gör man ju faktiskt en prövning av markens lämplighet. Det är inte så att marken per automatik är lämplig och det alltid går att planlägga. Så därför är det så att man ska liksom fundera över markens lämplighet för bebyggelse. Vilket är det bästa användningssättet för den här marken då? Och den här lämplighetsprövningen, den ska man göra utifrån markens förutsättningar. Man ska göra det utifrån markens förhållande till sin omgivning och man ska göra det utifrån de behov som finns. Och tar man det där baklänges kan man säga att behovet, det handlar ju om, vi har behov av att bygga bostäder eller bygga industrier eller bygga vägar eller vad det är för någonting då. När vi pratar om markens läge så handlar det om förhållande till exempel, ja, det kan vara liksom markens förhållande till arbetsplatser eller till kommunikation och sådär. Men det är också markens förhållande till känsliga recipienter i omgivningen, va? Och pratar man om markens egenskaper, markens egna förutsättningar, ja, då handlar det till exempel om, finns det yt- eller grundvatten som kan påverkas eller är det svårt att bygga på platsen? Och just det här att man ska göra en lämplighetsprövning av marken, det är helt centralt i PBL alltså. Och även om det är så att man gör den här lämplighetsprövningen, man kan säga man gör den, är det detaljplaneläggning på gång, då gör man ju den då, va? Och sen får man ju bygglov om man söker enligt plan. Är det inte detaljplanelagt, då gör man det vid bygglovsprövningen eller om man vid förhandsbeskedet. Då gör man den här, liksom, den här bedömningen. Men det som är så viktigt att poängtera, jag pratade om senast igår när jag var nere och pratade med några Skånekommuner, det är just det att man måste göra den här även när man skriver sin översiktsplan. Alltså även om inte översiktsplanen är rättsligt bindande, så skapar det en massa med förväntningsvärden. Man köper på sig fastigheter eller man planlägger på något sätt. Och är det då så att man släpper fram bostadsbebyggelse eller industribebyggelse i ett område utan att närmare fundera över till exempel förutsättningar att ta hand om dagvatten. Ja, då är det ju kanske så att man kommer till ett halvplaneskedet och sen så känner sig de stackars planhandläggarna tvingade att skriva fram en plan fast marken egentligen inte är lämpad. Det vill säga man måste göra en sån här lämplighetsprövning tidigt i processen. Och frågan då, hur mycket ska man dyka? Ja, det är helt beroende av omständigheterna på platsen. Det är ju verkligen det, va? Så just den här lämplighetsprövningen, den vill jag verkligen lyfta fram som så fundamental. Därför att sen är det ju så att har man hittat en plats som inte är lämplig eller som kanske är inte lämplig direkt sådär då, så är det ju inte säkert att man kan göra marken lämplig eller garantera att marken är lämplig genom att skriva planbestämmelser.
Just det. Ja, då
kommer eller hur? Och då kommer man in på de här vikten av att man, och då handlar det om, kan man säga, liksom att man redan tidigt under översiktsplanarbetet måste fundera på, även om marken inte är lämplig kanske direkt sådär då, finns det juridiska förutsättningar att garantera att marken blir lämplig, till exempel genom planbestämmelser, eller om man kan fundera på om det är något man kan skriva in i markanvisningsavtal eller exploateringsavtal. Mm. Eller är det så att man kan säga att ja, här kommer kommunen att ta hand om dagvattnet enligt vattentjänstlagen. Mm. Eller är det till och med så som man ser ibland att ja, men det där fixar miljö sen, de kan ställa krav sen när det väl har exploaterats, va?
Mm.
Sådana där saker måste man ställa sig riktigt tidigt. Alltså, det handlar ju naturligtvis inte bara om dagvatten. Det är många andra frågor som... Men nu är det dagvatten du och jag snackar om.
Mm.
Och då är det dagvatten, kan man säga, dels ur perspektivet översvämningsrisk, va?
Ja.
Och dels är det ju dagvatten i perspektivet föroreningsrisk. Och sen så kan vi då spetsa till och säga miljökvalitetsnormer. Föroreningar är inte bara miljökvalitetsnormer, men det är ju liksom där som det kan bli totalt stopp. Alltså.
Mm.
Så jag vill lyfta fram lämplighetsprövningen i PBLs andra kapitel som är helt central, alltså.
Du var ju inne här på planbestämmelsen nu. Så att säga, hur är din uppfattning vad gäller användningen av den? Förekommer det, så att säga, mycket felaktigt?
Ja, det förekommer. Och senast, man får lite kvitton på lite olika sätt. Och dels när man, jag har en universitetskurs här, så skulle jag bara plocka fram ett slumpvis valt exempel på en detaljplan och visa mina studenter. Då tog jag, vi sitter ju grannar du och jag med studenternas idrottsplats här.
Mm.
Man ska rusta den så vi kan ha, Sirius kan vinna SM-bukten i bandy så småningom då.
Ja.
Det kämpar vi för här starkt. Mm. Ja, och så bygger man nya läktare och sådana där saker. Det blir säkert jättefint. Och så tankar jag ner den detaljplanen och så går jag igenom planbestämmelsen. Och vips, ser jag en planbestämmelse. Som i och för sig kanske... Det här kanske är en variant som man skulle kunna diskutera lite, men min uppfattning och flera med mig menar att man kan inte skriva in i en detaljplan att man inte får använda koppar som fasadmaterial med hänsyn till att det släpper från sig kopparjoner som kan komma ner i våran fyrisån som en vattenförekomst. Alltså. Utan det handlar om en ren estetisk fråga. Va? Alltså, det där var bara ett nedslag och genast hittar man en planbestämmelse som i vart fall är diskutabel. Mm. Som jag menar att, ja, det kanske är lite hårt att säga att den är förbjuden, men jag menar att, att den inte är okej. Okay, men sen är jag ute som sagt igår och man föreläste om bland annat sådana här saker och man ser, när man berättar om sådana här saker, då ser man ju folk i publiken, de sitter och nickar och skrattar lite och ler lite sådär. Oj, tänker de, vi känner till det där, va? Det är liksom, eller de här undersökningarna, som är exjobb som är gjorda, som jag brukar hänvisa till med i ena fallet när Eda Lindgren som är duktig på det, också en expert på guiden som hade några studenter för några år som plockade ner 400 planer slumpvis på nätet. Och det handlar just om dagvattenfrågor. Och minns jag rätt så var det 55% av planerna så fanns det i vart fall en planbestämmelse som var olaglig. Mm. Och i ett annat fall så var det ett exjobb på Lunds universitet. Då handlade det inte om dagvatten, men det var någon annan fråga. Det var planbestämmelser. Och då var det alltså mellan 80-90% av planerna som hade i vart fall en olaglig planbestämmelse. Och det här är ju... Alltså det är ju, för att snacka diplomatspråk, det är ju häpnadsväckande.
Mm.
Det är verkligen det. Det är ett moras där ute i tillvaron, verkar det som, va?
Men beror det på okunskap eller?
Ja, det, alltså ibland brukar jag spänna ögonen i mina åhörare och säga, fråga dem, när läste du lagen senast?
Mm.
Alltså det här att man har en tendens att fjärma sig från lagen, och man kanske inte riktigt förstår att det är bara det som står i kapitel 4 som, det är det som reglerar.
Mm.
Men jag tror nog att det är så att man lite grann, ja, vi har alltid gjort så här. Eller vi hittar bra planbestämmelser på nätet. Grannkommunerna brukar göra så här. Men en viktig faktor är också det. Hur mycket liksom, finns det några rättsfall runt omkring det här? Ja, det finns, men de är ju inte många. Och då kommer man in på vikten av att man har ett regelsystem som bjuder in till och gör det möjligt att överklaga. Vem i hela fridens namn är det som överklagar en detaljplan när det gäller planbestämmelser? Ja, alltså omkring, alltså grannar runt omkring det, för de handlar det primärt om liksom skuggbildning, och det handlar om trafik och sådana här saker. Den enskilda, den vanliga privatpersonen har ingen aning om detta, och det kanske inte ens är en sak som denne kan överklaga, för det är ett så kallat allmänt intresse, va?
Mm.
Men sen en aspekt som man faktiskt hör ganska ofta, det är ju det att exploatörerna, de stora exploateringsföretagen, de är så angelägna om, eller i alla fall de har varit så angelägna om, nu vet vi inte hur det går med bostadsmarknaden och bygga och sådär, men de har varit så angelägna om att få bygga, att de har liksom inte brytt sig om, okej, vi köper väl det där då.
Mm.
Vi tar de här, det kanske kostar lite extra, men vi vill gärna bygga här. Så att ibland känns det som att det är någon form av acceptans i, ska vi kalla det för marknaden, för sådana här saker då. Och sen så kan det då också handla om att om vi använder uttrycket kommunalråden, de vill bygga. Och så sitter det stackars planhandläggare där som ska kanske rätta till ett dåligt underlag i form av en översiktsplan som inte har tagit hänsyn till allting. Men att man mer eller mindre känner sig tvingad att planlägga fram. Och att man känner sig tvingad att vara lite, så ska jag säga, pragmatisk när det gäller på att hitta på nya planbestämmelser, va? Och jag har också träffat på ett antal sådana planhandläggare som, för dem är det ju ett arbetsmiljöproblem. Att de sitter och liksom tvingas skriva planbestämmelser som egentligen inte är lagliga, eller som man i vårt fall är ganska osäker på, va?
Mm.
Så att jag tror att det finns ganska många orsaker till det här med varför det finns så mycket olagliga planbestämmelser. Och nu, så här, nu är det bara dagvattenfrågor som jag har kikat på, men man kan ju anta att det finns olagliga planbestämmelser inom många områden då, oavsett vad man reglerar. Alltså.
När man pratar konsekvenser då, så att säga, av att använda
konsekvenser för lite olika kan man säga. Alltså man kan väl säga så här, om ingen klagar på det och om byggherren bygger, då blir det ju så blir det ingen konsekvens, eller hur, va? Men man ska verkligen komma ihåg att som myndighet så har man ett ansvar för att det står ju i regeringsformen att den offentliga makten utövas under lagarna. Det vill säga som myndighet så har man ju alltid ett ansvar för att man följer lagstiftningen. Och som ibland hör man i tv och media att folk säger att så länge ingen överklagar så är det lagligt. Men det där är ju liksom, det är förfärligt att höra sånt. Det är inte alls så. Bara för att ingen upptäcker att jag stjäl någonting, så innebär ju inte det att det är lagligt med att stjäla. Eller man kan ta ännu mer drastiska exempel här då.
Mm.
Så att nu tappar jag lite tråden. Vad var det?
Nej, vi pratar konsekvenser.
Ja, konsekvenser. Ja, precis. Ja. Men sen kan man ju tänka sig konsekvenser för, anta nu då att det skulle vara så att en kommun har till exempel att man skriver en planbestämmelse, kanske handlar om någon form av extra grundförstärkning eller vad som helst då för att klara av dagvattenfrågan, översvämningar. Och så bygger man, och sen så blir det en extra kostnad på 25 miljoner kronor för detta.
Mm.
Och sen så småningom så upptäcker bygga här, men det där var ett olagligt plankrav. Jag tar inte för ovisst som en jurist skulle sagt att man då kan faktiskt begära skadestånd av kommunen för fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Mm. Om det är så, va? Och det kan ju få konsekvenser för den enskilda, för beslutsfattaren. Alltså, är det så att man har fattat beslut om en planbestämmelse som är uppenbart olaglig, om man kanske till och med gör det med berått mod och så vidare, eller man är i vart fall ovaksam, ja, då kan det bli fråga om tjänstefelsåtal.
Mm.
Både för alltså den handläggare som, om det nu är ett förvaltningsbeslut, eller nämndbeslut blir det alltid då, men alltså, nämnden kan, och det finns ju några kända fall där bygg- och miljönämnden har åkt dit för tjänstefel, och då är det ett personligt ansvar. Men den handläggare som skriver fram ett sånt ärende och inom citationstecken lurar en nämnd att skriva en uppenbart felaktig planbestämmelse, den skulle kunna bli föremål för tjänstefelsåtal alltså. Så är det ju. Men du ska komma ihåg att det här är ytterligheter, men det har ju förekommit i den närliggande ärenden och sådär va. Det bygger ju straff i brottsbalken, det bygger ju på att man liksom uppsåtligt förfarande, det är kanske grovt och ovaktsamt sådär. Så att det är en ren bedömningsfråga, så handlar ju inte om detta. Men alltså på frågan då vilka konsekvenser det kan bli, det kan ju bli konsekvenser för flera olika aktörer här faktiskt då va. Så är det.
Jag tänkte, du nämnde avtal. En möjlighet att
agera. Ja, eller precis en fråga man kan diskutera i vart fall. Mm. Ja.
Alltså, vad har man för möjligheter?
Ja, vad har man för möjligheter där då? Alltså det man först måste man verkligen komma ihåg då att kommuner har många olika roller. Mm. Och kommunen, en roll är att man är byggnadsnämnd och då är man en myndighet och måste följa PBL va. Och det är ju så att det finns ju inga möjligheter längre för kommunerna, alltså sådana här kommunala särkrav som man pratade om förut. Numera är ju PBL helt strömlinjeformad. Man kan inte ställa olika krav i olika kommuner. Ibland kan man ju använda så, alltså, exploateringsavtal eller markanvisningsavtal. Och ett markanvisningsavtal, det utmärks ju av att det är kommunen som är markägare. Och kommunen som liksom, efter avtal eller hur man nu vill göra, så säger man till en exploatör. Okej, du får bebygga, ni får bebygga den här marken och ni kommer att få köpa den här marken av oss. Men då vill vi att ni bygger på ett speciellt sätt, att det kommer på ett speciellt sätt. Alltså kommunen är markägare. Och då kan man säga att är det så att kommunen är markägare och till och med byggherre, ja då kan ju byggherren reglera väldigt mycket på samma sätt som jag skulle kunna reglera som byggherre.
Mm.
Men det handlar ju inte om att kommunen kan gå in i de specifika fallen av speciella planbestämmelser, utan då måste man skilja på kommunens roll som byggnadsnämnd och som exploatör eller som fastighetsägare va. Så när det gäller markanvisningsavtal, då kan man ju reglera mera va.
Ja.
Men när det gäller situationer när kommunen inte är markägare, man pratar om exploateringsavtal. Då har man ju till och med reglerat nu på senare och skrivit in speciella bestämmelser i kapitel 6 i PBL här då. Och då är det inte mycket man kan reglera va. Men den viktiga är det att man kan liksom inte, man kan inte skriva en detaljplan och sen i en planbestämmelse hänvisa till att den här frågan kommer vi att lösa genom markanvisningsavtal eller genom exploateringsavtal. Det kan man inte göra, därför att en detaljplan som är liksom ett offentligrättsligt ett dokument, det kan inte göras beroende av ett civilrättsligt avtal där parterna kan växla. Så jag brukar säga så att en detaljplan, den måste ju stå på egna ben va. Så är det ju. Så att även om man i vissa fall kan skriva markanvisningsavtal och exploateringsavtal, så kan man inte så att säga garantera markens lämplighet genom att hänvisa till ett civilrättsligt avtal. Och det finns det i vart fall en dom på från Mark- och miljööverdomstolen. Okay. Ja, men en del så att, till exempel en sån sak som att man i ett exploateringsavtal skriver att exploatören ska liksom, i samband med att man exploaterar marken, så ska man gräva ner dagvattenledningar. Mm. Alltså stå för sådana där saker. Och sen reglerar man det kostnadsmässigt. Det kan man säga att, antar att man säger så att man slipper dem först. Man slipper kanske anslutningsavgiften och lite mer. Mot att man liksom, ja, använder kommunens dimensioneringsgrunder och sånt för vilket nät man ska. Till exempel sånt kan man reglera ett exploateringsavtal. Då. Mm. Och man brukar säga att man kan bara reglera sånt i ett exploateringsavtal som annars följer av lagstiftningen ungefär. Va? Sådär. Ja, så där är vissa begränsningar. Det är det.
Mm,
ja.
Verkligen. Jag tänkte avslutningsvis då, har du något tips förutom att läsa lagen? Man kan hitta mer information.
Ja, så alltså vad man kan...
Plan- och bygglagen till...
Ja, alltså ett väldigt bra tips är att man redan i översiktsplanestadiet, och det har jag sagt, men jag tycker det är så viktigt att man redan i översiktsplanestadiet tar upp sådana här saker och funderar på hur mycket måste vi veta. För att i en översiktsplan som visserligen inte är bindande, men hur mycket måste vi där veta för att sen kunna kännas hyfsat säkra på att detaljplaneprövningen kommer att gå i lås, liksom att vi kommer att finna marken är lämplig. Det är kanske liksom, det är nog det bästa tipset som man kan ge om vi pratar om plan- och bygglagen.
Mm.
Och att man ska respektera varandras uppgifter i den kommunala, hos kommunen där vissa är verksamma på en byggnadsnämnd och ska följa lagstiftningen och andra är verksamma på ett exploateringskontor eller fastighetskontor och har lite andra ramar. Sådär. Och lära sig varandras ramar då. Och då kan man säga, kanske ska jag rekommendera den text som jag själv har skrivit åt Havs- och vattenmyndigheten då, om juridiken kring vatten och avlopp, rapport 2015-15. Och den är skriven, inte bara om dagvatten, om VA generellt, men den är skriven för att man liksom sätta, vad gör man på de andra nämnderna efter tre ungefär, va? Och styrkan i den rapporten är att det är ett samarbete mellan fem statliga verk. Så även om jag har hållit i pennan så är den liksom okej-stämplad av Boverket och Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket och Lantmäteriet och Livsmedelsverket också när det gäller dricksvatten. Då.
Mm. Och den hittar man på din hemsida?
Ja, eller ja, det gör man. VA-guidens hemsida. Och den bara, godar man på Havs- och vattenmyndigheten rapport 2015-15 så hittar man den. Och den är fortfarande aktuell. Det är den.
Och Boverket har jag också rekommenderat. Ja, vad gäller...
det har du helt rätt i. Boverket har, de har en bra hemsida på sin kunskapsbank. Och de har ju en speciella dokument som handlar om vilka typer av planbestämmelser man får skriva till exempel. Och jag tror att de har ett speciellt dokument som handlar om dagvatten också. Mm. Och det ska säga att jag uppfattar inte att jag har någon annan uppfattning än vad Boverket har.
Mm.
Utan vi har haft lite diskussioner genom åren och det känns som att vi... att vissa saker känner vi inte ens är kontroversiella. Alltså. Och sen kan man diskutera möjligheten att utnyttja olika typer av planbestämmelser för dagvattenfrågor. Men även om inte de var skrivna för det. Men där väntar vi på rättsliga avgöranden. Och fram till dess kan vi bara föra någon form av juridiskt argument. En juridisk diskussion om hur vi menar att det nog skulle kunna tolkas eller borde tolkas.
Jag tror vi stannar där. Tack så mycket Jonas för att du var med.
Tack. Hej då.
Hej.